Ja, det offentliga predikoämbetet, prekeämbetet. Seth Erlandsson sa så här i sitt föredrag om lekfolket: jag ska tala om er. Jag vill säga så här, jag ska idag nu tala om pastor Eger Edvardsen och pastor Sigmund Hjorthaug. Men har ni förstått den här korta undervisningen rätt, så är det på samma gång. Jag kommer att tala om er också på samma gång. Vi har nyss fått höra ett föredrag om lekfolket, om kyrkan. Och nu följer detta föredrag över ämnet det offentliga predikoämbetet. Och det är verkligen nödvändigt att dessa ämnen tas upp samtidigt. Därför var det så korrekt att Seth Erlandsson tog upp bägge ämnena. Till just detta, förhållandet mellan lekfolk och predikoämbete, mellan kyrka och ämbete, har ofta blivit ett problem. Ja, det är ingen överdrift att säga att det ofta har uppstått en klar motsättning mellan dessa, så att den ena parten har fått vika. Låt oss ge ett exempel. I katolska kyrkan, där består kyrkan i egentlig mening, institutionen, den består av den kyrkliga hierarkin, påven, biskoparna, prästerna, offerprästerna, och lekfolket uppfattas som något sekundärt. Hierarkin förkroppsligar nåden. Vi kan citera Risenfeldt, den man som har översatt Nya testamentet och hört till ledarna i Bibelkommissionen. Han har övergått till katolska kyrkan, men han säger själv att han inte har ändrat mening. Han har alltid varit katolik. Och det framgår också av vad han säger. Han säger så här, och detta sa han innan han blev katolik, innan han konverterade. Han sa: ämbetet är benstommen i Kristi synliga kropp, det kristna samfundet. Hämtat ur en bok om kyrkans ämbete, sid 67. Alltså, när en katolik ser mässoffersprästen, då blir den osynliga kyrkan synlig för honom. Och med ett sånt, med en sån kyrkosyn, så blir det inte mycket utrymme åt kyrkfolket. Kyrkfolket står där på avstånd och ser offerprästen, ser den synliga kyrkan. Men hur går det då med aposteln Petrus ord i första Petrus 2:9, det ord som nyss har citerats: ni åter, det är ni som är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Ni ska predika, ni ska inte stå där på avstånd och se en synlig kyrka och offerpräster som står där långt framme på altaret. Men hur går det då? Ja, när Risenfeldt citerar dessa ord, då måste han ju medge, han måste medge att det står ju där i Bibeln, medge deras existens. Men han bortförklarar aposteln Petrus ord med att säga så här: givetvis har vi full rätt att räkna med ett allmänt prästadöme. Det är ju en känd företeelse att ämbetsfunktioner demokratiseras och överförs på en menighet, församling. Vi ser här hur den prästerliga ämbetsinnehavarna står, dessa står för kyrkan i egentlig mening, och lekfolket givetvis accepteras som hörande till samfundet som resultat av en senare tillkommen demokratiseringsprocess. Präster i, det är i egentlig mening, det är offerprästerna, och kyrkans medlemmar, det är en sekundär företeelse. Här har vi vad vi kunde kalla för den katolska modellen, den högkyrkliga modellen. Men förhållandet mellan kyrka och ämbete kan också utformas på annat mönster, där spänningen mellan dessa båda är lika stark. Och vi skulle kunna kalla denna modell för den pietistiska modellen. Också här rycker man åt sig bibelord och lösgör dessa ur sitt sammanhang och brukar den för sina syften. Exempel här på, det står i första Johannes brev 2:20 och 27. aposteln Johannes skriver där: ni åter, han skriver till församlingarna, ni åter har mottagit smörjelse av den helige. Vad er angår, så förblir i er den smörjelse som ni har mottagit från honom. Och det behövs inte att någon undervisar er. Ett bibelord, lösryckt i sitt sammanhang, har citerats. Och så har man förklarat, utan att se sammanhanget, man har sagt, vi är själva präster, vi är smorda, ja visst. Men man menar, vi är själva pastorer också. Vi behöver inga herdar. Det svarar vi själva för. Vi tror och bekänner oss till det allmänna prästadömet. Och så har man kommit fram till, har vi det allmänna prästadömet, då behöver vi inget herdeämbete längre. Gemensamt för den katolska och den pietistiska modellen är den att vi här får en konflikt. Katolska kyrkan söker bortförklara den klara läran om det allmänna prästadömet. Pietismen söker bortförklara herde- och läroämbetet och säger att det är onödigt och obehövligt. När vi här ser detta spänningsförhållande, då är det viktigt att vi lämnar denna kontrovers och spänningsteologi. Vi går istället till skriften, till den rena källan. Vad säger Bibeln? Finns det i Bibeln en lära om det offentliga predikoämbetet? Det är ju det viktiga. Vi har hört läran om lekfolket framställd. Alla kristna, alla de heliga och troende är präster med uppgift att bära fram andliga offer åt Gud. Trons tempeltjänst. Romarbrevet 12 har citerats. Och i denna tjänst ingår predikan och förkunnelse. Förkunnelsens uppgift är alla kristnas uppgift. Det har vi hört, och tänk vad viktigt det är att det blir sagt. Och att förkunna Kristi gärningar. Och ett barn på 7 år vet numera, säger Luther, vad kyrkan är. Hon är nämligen det heliga och troende och fåren som hör sin herdes röst. Och detta samfund uppbyggt av evangelium, det är inte någon mänsklig gemenskap bara. Det är ju Kristi jord, hans egendom. Och Kristus, ja, han har stått i ett särskilt förhållande till sin kyrka. Han är ju huvudet för sin församling. Men hur är det egentligen med det offentliga predikoämbetet? Är nu detta offentliga predikoämbetet något tillfälligt bara, betingat endast av vissa praktiska skäl? Eller är det offentliga predikoämbetet en gudomlig inrättning? Vad säger Bibeln? Den här frågan kan vara svår när vi ställer frågan så här. För det offentliga predikoämbetet, detta uttryck har vi ju inte i Bibeln. Det är ju ett kyrkligt uttryck. Men om jag skulle fråga så här, då blir svaret klart. Det herdeämbetet är herdeämbetet en gudomlig stiftelse, eller är det bara något tillfälligt, något praktiskt betingat? Ja, då blir det klart vad skriften säger. Låt oss slå upp texten. Svaret, vi ska läsa det i Första Kor 12. Första Kor 12, 27. Första Kor 12, 27-28. Där har vi ju svaret. Men nu är ni Kristi kropp och hans lemmar var och en i sin stad. Dere är Kristi lekeme och ver enkelt är dere hans lemmar. Och Gud satte i kyrken först noen till apostlar, för det andra profeter, för det tredje lärare. Ja, vad står det? Det är Gud som har gjort detta. Gud har insatt i kyrkan och församlingen. Det är ett mycket klargörande bibelställe. Och mot bakgrund av tidigare modeller av kyrkoämbete, så har vi här något som vi kan kalla, här har vi det bibliska mönstret, den bibliska modellen. Vilken lättnad är det inte att få lämna kyrkohistorien och få gå till bibeltexten. Vi märker det allra först. Här är det inte längre fråga om en rivalitet, en spänning mellan kyrka och ämbete, mellan kyrkfolk och kyrkotjänare. Här är det inte frågan om en spänning mellan pastorn och hans församling. Nej, ni är Kristi lekene. Ni är Kristi kropp och hans lemmar. Det sägs om alla de heliga och de troende. Det sägs om lekfolket. Du är kristen och du har en hög ställning som konung och präst. Ja, ni alla som har blivit döpta, ni har alla, har ni iklätt er Kristus. Ja, Galaterbrevet 3:27. Och från honom hämtar hela kroppen, hela församlingen sin tillväxt. Allt detta är Kristi verk, hans kyrka och församling. Hans verk är ni. Ni är frälsta av nåden. Och på samma gång är det klart hur aposteln talar, att det är Gud, samme Gud, som har insatt i kyrkan och församling sina tjänare, Hjorthaug och Edvardsen. Lika klart som att det finns ett allmänt prästadöme. Ja, aposteln säger ju, han säger Gud har insatt i församlingen apostlar först, profeter och lärare, herdar och lärare. Och här är det inte någon strid mellan kyrka och ämbete. Och låt oss gå till Efesierbrevet 4:11. Där har vi också svar på frågan. Efesierbrevet 4:11. Där står det så här. Att Gud har gav somliga till apostlar, somliga till profeter, somliga till evangelister, somliga till herdar och lärare. Det upprepas. Kristus har gav oss. Något förakt för predikoämbetet finns inte i Bibeln. Nej, inte i skriften. Kristus har farit upp i höjden och han har gett människorna gåvor. Han har gett dessa gåvor apostlar, profeter, herdar och lärare till det heligas fullkomnande, till ämbetets verk, till Kristi kropps uppbyggelse. Så är det. Och genom detta ämbete ges eviga gåvor, ordets ämbete, och genom detta ämbete förkunnas Guds frälsning. Gud har insatt, Kristus har gjort detta. När, var och hur gick det till? Om vi då ser på den nytestamentliga församlingen, då måste vi fråga hur det närmare gick till. Och det är sunt att fråga så. Vilka bibelord har vi? Vilka bibelord ger oss berättelsen här om? Ja, först har vi då berättelsen om hur Jesus insatte sina apostlar. Och det skedde när Jesus kallade sina 12 lärjungar. Och när han sedan efter uppståndelsen gav dem missionsbefallningen. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att bevara allt vad jag har befallt er. Först apostlar insattes. Det skedde vid detta bestämda tillfälle. Och apostlarna har en särställning i kyrkan. Det var ju åsyna vittnen. Det var ju med Jesus från början av hans verksamhet. Och det trädde fram som ordets första tjänare. Det trädde fram som ofelbara lärare i hela den kristna kyrkan. Vi behöver ju inte pröva apostlarnas andar. Det predikar Guds ofelbara ord. Och när Jesus i sin överste prästliga bön ber för sin kyrka, för sina kommande lärjungar, då säger han: Helige Fader, jag ber inte bara för dessa. Jag ber inte bara för dessa mina 11 apostlar, utan jag ber också för alla dem som genom apostlarnas ord kommer att tro på mig. Alla dessa som nu är troende och heliga, de har blivit troende genom apostlarnas ord och undervisning. Med gamla testamentets profeter och med nya testamentets apostlar är den bibliska kanon given. Den kristna lärouppenbarelsen är helt avslutad. Och så kan aposteln till församlingen i Efesus skriva att församlingen i Efesus, ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval. Det är då inte fråga om personer och deras beskaffenhet, utan det är fråga om ni är uppbyggda på profeternas ord och på apostlarnas ord, apostlars och evangelisters ord. Och genom detta har nya födelsens under skett. Någon frågar kanske, Jesu dopbefallning och missionsbefallning, är den endast riktad till de 11 lärjungarna som hörde den? Nej, kommer aldrig på frågan. När apostlarna mottar befallningen att gå ut och göra hela världen, då tilltalar Kristus i denna dopbefallning, han tilltalar hela sin kristna kyrka. Här utesluts inte det heliga samfund. Ty ni har medborgarskap med det heliga och är Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grundval, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Detta ord som Jesus gav i sin dopbefallning är alltså inte bara ett ord till hans apostlar eller till kyrkans kyrkoherdar och lärare. Det är ett ord till varje kristen. Ja, varje kristen ska ta åt sig orden och lära sig dessa utan till. Och inte bara, han ska handla därefter. Uppgiften är ju så klar, som vi har hört, att förkunna Kristi väldiga gärningar. Det är alla kristnas uppgift. Och detta ansvar inför ordet och dopet, detta ansvar inträder inte bara i nödfall. Varje kristen och varje församlingsmedlem har ansvar för församlingens predikningar och dop. Vi kan bara tänka på nyckelmakten, hur den av Jesus överlämnas åt församlingen. Vi ser alltså att när vi talar om det apostoliska ämbetet, då visar det sig att kyrka och ämbete, apostlar och apostlars barn, apostlar och profeters barn, apostlar och lärjungar, Kristi lärjungar, de står inte i motsatsförhållande till varandra, utan och som varandras konkurrenter. Nej, sida vid sida har det förkunnelsen att förkunna frid över Jerusalem. Men detta innebär inte att alla är apostlar. I församlingen är ju nådegåvorna och uppgifterna olika. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare. Nej, svaret är nej. Vi har här talat om apostlarna och det apostoliska ämbetet. Och vi har sagt att detta ämbete är unikt. Men hur förhåller sig det apostoliska ämbetet till herdeämbetet? Herdeämbetet i församlingen, liksom församlingen själv. Ja, herdeämbetet också. Det är uppbyggt på apostlarnas ord. Liksom Jesus under sitt jordeliv avskilde apostlarna för predikan, så sänder han idag somliga till herdar och lärare med uppgift att säga samma ord som profeter och apostlar tidigare har sagt. Dessa herdars uppgift, vad är den? Jo, att här på det helige sö Karmöja och här i Stavanger upprepa vad profeter och apostlar har sagt och säga detta i nuläget och säga detta i hela församlingens namn. Denna kallelse och detta avskiljande till ordets tjänst, det sker då genom församlingen. Apostlarna kallas direkt av Jesus, profeterna kallas av Gud direkt. Församlingens kallelse äger rum nu. Men församlingens kallelse är Guds kallelse. Den kallelsen är, även den är förmedlad, så är den Guds kallelse. Och vi ser redan i de apostoliska breven hur aposteln uppmanar församlingen att kalla och insätta lärare. Och den uppgiften är hela församlingens. Nyckelmakten är överlämnad åt församlingen och kallelsen att kalla lärare. Ja, allt hör er till. Det säger aposteln så klart och tydligt. Vi kan läsa Apostlagärningarna 20-28. Där håller Paulus sin avskedspredikan i Efesus. Ja, där i Efesus, där hade Paulus verkat i 3 år. Och där, ja, där finns redan biskopar i församlingen. De är verksamma. Och dessa herdar, de hade ej mottagit direkt kallelse av Gud. Nej, de hade fått Guds kallelse till sin tjänst genom församlingen. Men om dessa kyrkoherdar i Efesusområdet, säger Paulus, att den helige ande har satt er till föreståndare, till tillsyningsmän, till kyrkoherdar. Dessa kyrkoherdar i Efesus hade fått församlingens kallelse, men det var den helige ande som hade ställt dem där. Och aposteln Paulus betraktar församlingens kallelse som Guds. Den helige ande har satt det till biskopar och kyrkoherdar. Och dessa herdar, ja, de hade ju samma ämbete som apostlarna. De hade att förvalta apostlars och profeters ord och att förvalta sakramenten. Men nu säger aposteln i sin avskedspredikan att svåra ulvar, glupske ulvar, ska komma in bland er och inte skona jorden. Ja, bland er själva, bland kyrkoherdarna själva i Efesus, skall män uppträda som talar vad förvänt är. Herden, kyrkoherden, som skall förkunna i alla kristnas namn och i Kristi stad och ställe. Kyrkoherden kallar att vara Kristi mun och förkunna Kristi ära och vara Kristi händer och dela ut det heliga sakramenten. Församlingens herde och lärare, ja, den som ska syssla med detta kommer att vara en ulv, en varg. Bland er själva ska det ske. Och det är som, och det skedde redan i apostlarnas livstid. Herdeämbetet är ju detsamma som det apostoliska ämbetet. Och där hos innehavarna av herdeämbetet skedde avfallet. Och vi kan läsa i 2 Kor 11:13. Där talas det om lärare i Korint som faktiskt har direkt har avfallit. Och aposteln säger de männen i Korint. 2 Kor 11:3. Det är falska apostlar, oredliga arbetare som förskapar sig till Kristi apostlar. Och detta är ingenting att förvåna sig över. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. Det är då inte något märkligt om också hans tjänare så förskapar sig att det liknar rättfärdighetens tjänare. Ja, det syntes inte på dem. De såg ut som rättfärdighetens tjänare. Men det var det inte. Deras ord skulle avslöja dem och borde avslöja dem. Och aposteln Paulus säger i vers 20: ni är bra toleranta. Han anklagar församlingsmedlemmarna. Han säger: dere tåler ju att någon gör dere till slaver, utsuger och fanger dere. Visst tog dessa falska apostlar goda ord i sin mun. De använde ord som Jesus. De använde ord som ande. Och de använde ord som evangelium. Det är goda ord. Men orden betyder något annat. Och det är också, ska vi veta, något karaktäristiskt för den falske herden. Han använde goda ord. Jesus, ande, evangelium. Men de används i en annan mening. Och så säger aposteln i detta 11:4. Om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi apostlar har predikat, eller ni mottar ett annat slags ande än den ni förut har fått, eller ett annat slags evangelium än den ni förut har mottagit, då fördrar ni, då tål ni ju sånt här allt för väl. Då tåler dere det svärt så gott. Nej, så fördrasam får ni inte vara. Nej, ingen kristen kan tåla och ingen kristen får tåla vranglära. Men heter inte att kärleken fördrar allting? Kärleken tål allting. I 1 Kor 13:7. Och den uthåller allt. Ja visst står det så. Kärleken. Men det är viktigt att skilja mellan tron och kärleken. Kärleken, den ska tåla allt. Kärleken ska ge efter i stort och i smått. Men tron däremot, den ska ingenting tåla som är emot det som tron har mottagit. Tron får inte vika en millimeter. Här står jag och kan inte annat, sa Luther. Och han hade ju hela världen emot sig. Tron ger inte vika. Ska det verkligen vara nödvändigt att kämpa så här? Det måste ju vara arbetsamt. Att kämpa och strida för den tro som en gång har blivit överlämnad. En gång för alla har blivit överlämnad åt det helige. Ska det vara nödvändigt att leva i denna strid? Leva i den stridande kyrkans gemenskap? Jo, Judas brev säger ju detta i sin 4:e vers. Att ni ska kämpa för den tro som en gång för alla är överlämnad åt det heliga. Ja, aposteln Judas, han säger, några människor har innästlat sig, har snekat sig in bland dere, ugudelig människor som förnekar vår ende härskare och herre Jesus Kristus. Och så förklarar också Paulus i sin avskedspredikan: jag betygar att jag inte bär skuld för till någons blod. Jag är utan skuld om någon förspiller sitt liv. Jag är utan skuld om någon går förlorad i otro. För jag, Paulus, har förkunnat för er i Efesus under dessa 3 år. Jag har förkunnat för er hela Guds rådslut. Det vill säga, skulle någon i Efesus avfalla från sanningen genom falsk undervisning, då är detta inte Paulus skuld till. Han är inte orsak till deras fördömelse. Och här i detta sammanhang ska vi kanske ta upp aposteln Johannes ord om att den som är smord inte behöver någon som undervisar honom. Ska vi slå upp 1 Johannes 2? Det är ju ett viktigt bibelställe. 1 Johannes 2. Och det är vers 27. Om vi slår upp texten här så ser vi hur oerhört viktigt det är att läsa bibeltext i sitt sammanhang. Vi kan läsa den 26:e versen. Och det står ju, ser vi hur klart det blir bara man läser en vers tidigare. Där står det: detta har jag skrivit till er med tanke på dem som söker förvilla er. Vers 27. Men vad er angår, så förbliver i er den smörjelse ni har undfått från honom. Och det behövs inte att någon undervisar er. Det är inte nödvändigt att någon falsk lärare förvillar er. Så vill ju aposteln säga. Så ser vi hur klar Bibeln är. Jesus är den store herden för fåren. Han är överherden. Och han står i ett särskilt förhållande till sin kyrka såsom sin kyrkas huvud. Och hans kyrka kallas apostolisk. Ja, säger aposteln Johannes i 1 Johannes 1:3. Ja, säger aposteln Johannes, det vi har sett och hört, det förkunnar vi också för er. På det att också ni ska ha gemenskap med oss apostlar. Ni ska leva i sällskap, i kommunio. Ni ska leva i sällskap med oss apostlar. Koinonia med apostlarna. Att leva i apostlars och profeters sällskap. Tänk så högtidigt detta är. Och när vi har skriften med oss, då är vi ju i detta sällskap. Då träder profeterna och apostlarna fram som våra lärare. Och så säger aposteln, och då, ja, då har vi sällskap, då har vi gemenskap, trons gemenskap med Fadern och med hans son Jesus Kristus. Och Petrus, den åldriga aposteln, skriver i sitt första brev till de kristna i mindre Asien. Nu är börjar aposteln Petrus vara trött och gammal. Och han säger det som en sammanfattning. Han säger, ni här i mindre Asien, ja, ni har ju inte sett Jesus som jag har gjort. Jag har ju sett honom. Jag har vandrat med honom i Galileen. Jag såg honom. Och jag såg honom långfredag och påskdag. Jag såg den tomma graven. Ni har inte sett honom, den jordiske Jesus. Och fastän ni inte har sett honom, så tror ni dock och gläder er över honom med en outsäglig glädje. Evangelium hade förkunnats och dessa i mindre Asien, det hade trott, det hade kommit i tron utan att se. Det hade fått Kristus predikat för sig av herdar och lärare, och i tron såg de honom, och i tron vandrade de som Abraham. Ja, visst är det undrigt vilket mäktigt evangelium vi har, att en kristen kan sjunga när han hört evangelium och när han tror, att då kan han sjunga, vi får i tron skåda. Jag skådar honom i tron. Det offentliga predikoämbetet. Ja, tänk så vackert det är när man ser här en fåra jord som följer sin herde. Fåren som känner sin herdes röst. Det behöver man inte åka till Palestina för att se. Det kan man också se fåra jordar här i våra länder. Och det följer, det känner igen herden. Det är ingen maktkamp mellan fåraherden och fårflocken i naturens rike. Och så ska det inte vara här i församlingen. Det får inte vara någon konflikt mellan kyrkoherdarna, mellan pastorerna och församlingen. Det ska höra ihop. Pastorn talar Guds hemligheter, trons hemlighet. Men när han gör det, så gör han det ju i allas namn. Och Paulus skriver också, att skriva till er detsamma i Filippi, det är inte svårt för mig, och för er är det bra tryckt så. Ja, visst är det också så, när pastorn predikar här i Stavanger, visst är det bra undrigt. Han predikar ju det som alla vet. Och det är tryggt, och det ska vara så. Och om det kommer en församlingsmedlem och säger, jag börjar bli bra trött på den här pastorn, för han predikar bara det jag vet, och nu är jag trött på allsammans, då kan vi säkert veta att det är en avfällig kristen. Utan tvärtom, när en kristen hör pastorn och hör hans predikan av Kristus, då gläds han. Allt detta tror han och bekänner. Och i Kristi namn står pastorn där som Kristi tjänare. Och så bygger Gud sin kyrka och sin församling. De många tjänsterna, biskop, presbyterer, diakoner, evangelister, profeter, vi möter så många ord i Bibeln. Och vi har också nu så många ord på ordet tjänare. Vi har hjälpepräst, och vi har pastor, vi har kyrkoherde, och vi har president. Och vi vet rakt inte till sist vad. Men egentligen ska vi veta, det finns bara ett ämbete, ordets ämbete. Den kallade kyrkotjänaren, han står där så som Kristi lärare i församlingens namn när han kallad. Och där är hans uppgift att förkunna lag och evangelium och rätt dela lag och evangelium. Sambandet mellan kyrka och ämbete, det är alltså detta samband som är betonat i föregående föredrag och som jag också ville få inflika. Det får inte bli en konflikt mellan pastor och församling. Och kanske får jag sluta då med att vi går till Augsburgska bekännelsens femte artikel. Den har inte citerats, men låt mig få citera den. Där står det så här: för att vi ska ha denna tro har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Ty genom ordet och sakramenten så som genom medel skänks den heliga ande, vilken hos dem som hör evangelium frambringar tron när och var helst det behagar Gud. Augsburgska bekännelsens femte artikel. Kanske är det någon som tänker att här det här gäller pastorerna. Jag var inte så säker. Var inte så säker du? För att vi ska ha detta ämbete, har evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete inrättats. Här talas det om ämbetet i ett vidare mening. Det är faktiskt som vi måste förstå att evangelieförkunnelsen och sakramentsförvaltningen, det är inte två pastorers uppgift här, utan det är hela församlingens uppgift att svara för evangelieförkunnelsens och sakramentsförvaltningens ämbete. Och det gäller hela församlingen. Men sedan så står det i artikel 14 om det offentliga ämbetet, om det kyrkliga, om det offentliga ämbetet, att utan vederbörlig kallelse ska i kyrkan ingen offentligt predika och förvalta sakramenten. Det offentliga predikoämbetet, det gäller pastorn ensam. Och så ser vi här hur sunt och hur rätt ändå Guds ord talar. Den talar om en herde och en fårajord, där Kristus är överherden och där församlingen är jorden. Men hur det är i denna kristna kyrka, i denna fårflock, har Kristus satt sina underherdar som i hans namn ska predika evangelium. Och så är det en herde. Han är den enda herden och läraren. Och där är jorden. Och hela Kristi kyrka och församling, den förkunnar hans väldiga gärningar enskilt. Och det församlingsmedlemmarna gör enskilt, det gör pastorerna i alla ställen. Och så växer Guds rike, tron tänds när och var helst evangelium förkunnas, och denna tro tänds i Guds stund, och så växer Guds rike och bär frukt. Och det är det vi ska veta. Vi får alla vara med och så på den förhoppningen. Guds ord ska inte återvända fåfängt utan att ha verkat det Gud vill att det ska verka. Och så får vi arbeta och tjäna honom. Och leva, märk väl, vi får leva i den stridande kyrkans gemenskap. Och så en gång flyttas över i härlighetens rike. Då är lärostriden slut. Då tar skådandet vid. Då ska vi få skåda honom som vi här har trott på. Fortsätt kampen. Får jag säga det till er här i Karmøy och Stavanger. Till herdar och lärare och till församlingsmedlemmar. Fortsätt kampen i Jesu namn. Och så kommer den som ska komma. Och han har med sig sin nådalön. Amen.